Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronapandemin börjar ge efter och livet börjar sakta återgå till det normala. Men hur blir det med arbetslivet? Blir det sig någonsin likt igen? Är de stora kontorens tid nu förbi? Eller kommer vi att vallfärda tillbaka till våra arbetsplatser i höst? Ja, det här funderar, kan man säga, alla företag febrilt på nu. Och vi ska här i Nyhetspodden också blicka framåt mot framtidens arbetsliv och de utmaningar som nu väntar här. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles ekonomiredaktör Patrik Sjåman, och du har tittat närmare på det här. Och jag tänker, Patrik, det är ju lite ironiskt eller symptomatiskt att nu när vi gör det här poddavsnittet så gör vi det faktiskt på distans, eller så att du är hemma och jag är här på redaktionen, så någon form av hybridmodell kan man ju tala om. Är det så här det kommer att se ut framöver?
Mer eller mindre, så här är tanken. Men riktigt hur det ska gå till i praktiken, det är lite oklart på många håll.
Jag funderar just att liksom, jag vet inte när jag senast skulle ha sett dig sådär på riktigt. Vi är ju i kontakt så att säga dagligen. Men när har du själv varit på plats här på kontoret och inte jobbat hemifrån?
Det är nog flera månader sedan som jag har varit där. Och det har inte varit många gånger sedan den här pandemin startade.
Och det är ju många som är just i den där situationen att man funderar nu att när är det dags att gå tillbaka, och går man tillbaka till helt gamla rutiner eller vad går man tillbaka till det nya normala, och det här är ju någonting som berör arbetstagarna men förstås också arbetsgivarna och arbetsplatserna som måste nu lägga fram sina egna exit-strategier. När kan man återgå till kontoret? Vem får göra det? Hur mycket kan man fortsätta distansa och allt det här? Men jag menar, varför behöver egentligen arbetsplatserna sådana exit-strategier? Kan alla inte bara återvända när de tycker?
Jo, det kanske man skulle kunna tänka sig, men det är jättemycket som har ändrat under den här pandemin. Och inte minst hur de anställda tänker. Men om vi tänker också i Finland idag, så är det ju då nästan 40% av finländarna som jobbar på distans. Så det betyder faktiskt att det är närmare 2/3 av arbetskraften som nu har varit hemma och sett hur det är när man liksom kan planera sin egen dag bättre och sammanlänka arbetslivet med privatlivet på ett lättare sätt. Och det har visat sig att vi tycker ganska mycket om den här friheten.
Ändå så finns det ju ganska olika erfarenheter förstås av distansarbete. Jag menar, för vissa fungerar det perfekt, för andra är det kanske en pina. Arbetsuppgifternas karaktär inverkar på det här, och också förstås andra omständigheter, hur man bor, med vem man bor, har man mycket utrymme, har man småbarn i närheten, nätförbindelser, sitter man hemma på en pinnstol som jag gjorde länge och fick ont i ryggen. Allt sånt här påverkar väl det här liksom, hur mycket man saknar tillbaka till kontoret, tänker jag mig.
Absolut. Här är det värt att komma ihåg. Alltså, det är förstås så att undersökning efter undersökning världen över visar att de flesta vill fortsätta jobba väldigt mycket på distans. Men samtidigt så finns det också en minoritet som bara jättegärna vill återvända till kontoret. Alltså, det är inte alls så där jätteenkelt för alla. Det passar inte alls alla. Det kan handla just om de här omständigheterna som du sa. Man kanske har det ganska stökigt hemma och det är ganska svårt att organisera sitt jobb så att man kan jobba effektivt. Eller så är det också en personlighetsfråga. Man vill träffa kollegorna, prata med dem, ha den här arbetsgemenskapen. Det kan finnas många orsaker till varför det finns ändå ganska många som vill få slut på det här distansjobbet.
Ja, jag tänker just att för många så kan det kännas som rena rama lyxen, tanken att få hänga vid kaffeautomaten och snacka med sina kollegor, eller lyxen att få gå till en lunchrestaurang. Det är inte någonting man tar för givet kanske längre.
Nej, och det har ju varit en jättestor förändring som den här coronakrisen har åstadkommit. Så att det är klart det att liksom, den har inte passat alla.
Här är det ändå viktigt att minnas att inom alla branscher och på alla arbetsplatser så är ändå inte distansarbetet alternativ, och där kan man inte liksom välja mellan de här olika modellerna. Jag menar, tänka på en stor del av servicebranschen eller byggbranschen, alltså det är så att säga vanliga donare distansar ganska sällan, och det här kanske lite glöms bort i den här diskussionen, men man kan väl ändå tala om ett brytningsskede i arbetslivet.
Jo, det är alldeles klart att vi står inför ett brytningsskede, men som du själv säger, det påverkar ju inte de som måste vara fysiskt på sin arbetsplats. De som bygger ett hus, det är jättesvårt att göra på distans, eller att vara i en butik och betjäna kunder och så här. För dem har ju skillnaden inte heller varit så stor. Men för jättemånga människor så kommer det här att leda till ett på många sätt väldigt annorlunda arbetsliv, där det här hybridtänket som vi har antagligen framför oss, att det är inte så att man jobbar som nu helt på distans, och det är inte så att man går helt tillbaka till jobbet, utan det blir helt nya frågor i hur mycket ska man vara på kontoret, hur mycket kan man vara hemma, och vad leder det till, och när ska man vara där, och hur många ska vara där samtidigt, och vad vill man få ut av det?
Och här är ju frågan om arbetstagarna och arbetsgivarna, om cheferna och de vanliga knegarna så att säga vill samma sak egentligen nu när man ska hitta en väg framåt. Vad vet vi om det här? Vad tyder det på?
Ja, det är förstås att många företag har inte ännu riktigt fattat beslut och sett det här. Men de tecken vi ser ute i världen visar att företag väljer en väldigt olika linje här. Alla tänker inte på samma sätt. Och i många fall så blir det här en konflikt, och den ser ganska typiskt ut sån att chefer och administrationen vill att folk ska komma tillbaka på kontoret, och de anställda, en majoritet av dem, gärna ska jobba mycket mer på distans. Och här gnaver det nog lite. Att en av dem som har fått problem med det här är Google. De ville först tvinga de anställda tillbaka till kontoret, men efter protester så har Google backat från de här planerna. En som inte har backat är Apple, som har ställt krav på att de anställda från och med september ska jobba på kontoret på måndagar, tisdagar och torsdagar. Och det har då lett till att några anställda redan sagt upp sig. Och då kan man undra att hur är de här så upprörda, de anställda, men att man kan ändå jämföra med andra teknikjättar som Twitter och Facebook, som nu planerar att låta sina anställda jobba på distans så mycket du vill också efter den här pandemin. Och vi har fått i Finland, ser vi redan ett exempel, DNA har fattat ett liknande beslut. Vi får sen se hur det blir det här. DNA är ett intressant exempel, för de har egentligen tagit i bruk möjligheten till distansjobb redan 2012. Och i början så var det mycket populärt, och folk började vara så där i medeltal på distans 2,4 dagar i veckan. Men sen sjönk den här andelen till 1,8 och har hållits där hela tiden. Så det är mycket möjligt att det ändå stannar där någonstans, att folk inte ens jobbar 2 dagar i veckan på distans i medeltal. Mm. Ja, och när vi nu talar om företag i Finland så kan vi nu förstås då avslöja här att också Yle funderar på de här frågorna. Under den här pandemin har ju 85% av oss på Yle jobbat på distans, och bara 15% har varit som du närvarande på redaktionen. Mm. Och nu så på Yle så ser vi ju det att vi har jättemånga olika team och redaktioner som jobbar med väldigt olika saker. Och där kommer de här teamen att måste gå in och fundera på att hur mycket kan man vara på distans, hur mycket är det vettigt att vara på kontoret, eller som vi talar om, redaktioner. Men där får man se. Sannolikt blir det ändå inte så att någon kan vara helt och hållet hemma. För att allt emellanåt så måste man nog träffas, att någon slags fysisk närvaro kommer nog att krävas av alla. Ser det ut som i det här skedet.
Mm, och det är mycket saker att ta i beaktande, för att många uppskattar, eller den stora majoriteten uppskattar att kunna jobba på distans, men det är hemskt få som enbart vill jobba på distans. Man vill också kunna kombinera det med att vara på plats. Jag såg en global undersökning som visar att till exempel tiden vi sätter på möten har fördubblats under pandemin i och med det här distansande, och betydligt fler jobbmeddelande skickas också nu utanför arbetstid. Och det här är förstås sånt som de flesta nu inte så att säga uppskattar så hemskt mycket. Experter påpekar också, ska vi se, den här hälsoaspekten av att kunna komma på plats och träffa kollegor och se folk på riktigt och inte bara liksom hänga på en massa virtuella möten och ugla hemma. Men hur kombinerar man de här olika behoven sen i praktiken?
Ja, jag tänkte säga, jag har ju också talat med Emma Nordbeck som är assisterande professor i företagsledning och organisation vid Hanken i Helsingfors. Och hon kommenterar också det här, just som du sa här, att det visar sig att folk bokar in mycket flera möten just när man jobbar på distans. Och det har delvis att göra med det att man inte mera rör sig mellan möten. Att tidigare har möten varit på olika platser, och då har man måste boka in restid mellan de här mötena. Det har blivit sådana här pauser och andningspauser i vardagen. Nu är det jättelätt att klicka in sig på nästa möte när det föregående mötet tar slut, och plötsligt så bokar man hela dagen full med möten. Det ryms mycket flera möten in i den här arbetsdagen. Och samtidigt så faller det bort en massa informella möten liksom vid kaffeautomaten och så här. Så att alldeles riktigt, det är så här som det ser ut, och det här är är något vi kan se redan att ha hänt under den här pandemin. Och då i framtiden så blir det då ett svårt jobb att på något vis balansera vad som är bäst för de anställda. Det har ju visat sig att de anställda har varit väldigt duktiga, som också det här mötesstatistiken visar. Det har inte gått så som kanske någon var rädd för, att folk när de börjar jobba hemma bara sätter sig framför tvn och låtsas arbeta, tänkte jag säga, eller någonting sånt här. Utan folk har ju faktiskt jobbat väldigt effektivt. Och det här att folk bättre har kunnat kombinera sitt privatliv och sitt arbetsliv har gjort att man har jobbat väldigt bra. Men det har inte helt riktigt allting. När folk inte är på kontoret så har företagen blivit väldigt oroliga för den här arbetsgemenskapen och kreativiteten och innovationerna. Det här som kräver att folk kommunicerar med varandra. Det här som egentligen händer ofta på de här informella mötena vid kaffeautomaten, liksom vid lunchpausen, eller när man på ett annat sätt kan tala mer informellt och utbyta idéer på en arbetsplats. Allt det här har ju fallit bort, så att fast vi genomför uppgifter jättebra, så det är en av orsakerna varför ledningen vill dra tillbaka folk till någon slags arbetsplats och någon slags kontor.
Ja, kreativitet och effektivitet är ju två helt olika saker. Jag förstår ju här ur arbetsgivarnas och arbetsplatsernas synpunkt varför man då vill få folk tillbaka till kontoren. Men jag tänker just på kontoren. Jag menar ett traditionellt kontorlandskap är inte kanske alltid den mest liksom kreativa miljön. Och det har ju talats nu om att vad händer med kontoren? Är de stora kontorens tid förbi eller måste bara på något sätt ändra karaktär? Vad säger experter om det här?
No, alltså här är det ju igen, kommer säkert olika företag att välja olika lösningar. Det är klart att man räknar med att det inte finns en enda dag då alla anställda är på kontoret samtidigt. Men dels om vi vill ha de här verkligt kreativa utrymmena, så borde vi ha ganska stora kontor. De kanske just, det beror på, ska de vara öppna eller ska de kanske ha mindre enskilda arbetsbord och mera liksom gemensamma utrymmen och mötesutrymmen. Man tänker sig att sådana kontor var folk sitter i arbetsrum en och en, de går nog kanske till historien, utan det ska mera handla om den här samverkan. Samtidigt så finns det ju ett stort ekonomiskt incentiv eller en möjlighet för arbetsgivarna att skära ner på kontorens storlek. Man blir av med en massa kostnader när man minskar på kontoret. Så att dels borde man ha ett stort kontor var folk kan samlas, och dels har man en chans att, så att säga, flytta kostnaden av att ha ett arbetsutrymme från arbetsgivaren till den anställda. Och det kommer också säkert att locka många. Så här får man se lite att, som jag säger, många företag kan välja helt olika vägar när man funderar på att hurdana arbetsmöjligheter ska man egentligen erbjuda folk på ett kontor. Men det har ju nog visat sig, som vi har talat om redan, att en viss del arbetsbord och arbetsutrymmen är det nog bra att erbjuda, för det passar ju inte alla, som sagt, det här distansarbete. Man kan inte så där bara räkna med att precis alla anställda ska kunna hosta fram ett så bra arbetsutrymme hemma att man, så att säga, kan lämpa det här ansvaret för att hålla sig med ett kontorsutrymme på den anställda.
Precis. Jag börjar fundera, varför inte bara skapa ett kontor som man fyller med kaffeautomater?
Kanske ser vi sådana bolag i framtiden. Vi får väl. Allting är ännu möjligt.
Ja, vi får väl se. För jag menar, vad är bedömningarna? Jag menar, återgår vi det till det normala i hösten, eller är det just det nya normala som gäller också här på den här fronten?
Nej. Som vi har talat om, det här nya normala, det blir säkert något slags hybridverklighet. Men den här hybridverkligheten i sig för med sig helt nya utmaningar, tänker man sig nu. Det finns klara orosmoment här. Dels så är det just från den anställda sidan så måste det göras klart att när ska man vara på kontoret. Om man åker till kontoret för att träffa kollegor och kommer dit en dag då alla korridorer, alla utrymmen, vad det nu blir, alla kaffeautomater, allting är tomt liksom. Då är det ju ingen idé. Eller sen kanske man tänker sig att man ska jobba hemma för man vill vara effektiv och fokusera. Men så händer någonting och så visar det sig att just den dagen så borde man ha varit på kontoret och haft möten där. Så att man måste liksom kunna se att man faktiskt kan på något vis få ut den bästa nyttan av båda världarna. Det inte går så att man får ut den sämsta delen av båda de här världarna. Och sen så finns det också helt andra orosmoment. Och det handlar också delvis om klickbildning och så här kommunikation på arbetsplatsen. Det kan faktiskt också vara så att de som är närvarande på kontoret får någon typ av fördel. Till exempel sitter man kanske nära chefen och kan prata informellt med chefen. Kanske är det så att det går så att de som är på kontoret får information lite så där informellt som inte lika effektivt och flitigt delas med dem som är hemma. Och då kan det hända att vi söker oss till kontoren mer än vi har tänkt oss för att se till att vi är tillräckligt närvarande. Att fast man nu tänker sig att den där hybridmodellen skulle betyda att man jobbar mestadels hemifrån och är på kontoret bara när man måste vara där, så kanske det sen ändå är så att sån här liksom dynamik i den organisationen leder till att vi tycker att vi måste välja att åka till arbete mycket mera i framtiden än vad vi idag kanske tänker oss.
Ja, det finns helt klart mycket att tänka på och reda ut till hösten, kan man lugnt säga. Patrik Sjöman, tack för att du kom hit till Nyhetspodden igen och redde ut det här.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.